Välkomna till Nyheter idag-podden. Med er är som vanligt Johannes Nilsson och Chang Frick. Och idag har vi riskkapitalisten och den frihetliga socialdemokraten Jan Emanuel Johansson som gäst. Det ser vidare ut för Socialdemokraterna i opinionen. 24,7 i Sentios mätning och 26,5 i Initio som kom lite några dagar senare. Det är samtidigt också lätt hänt att man drabbas av opinionsmässiga bakslag när man regerar. Särskilt om man har en svag regering och har stora problem under mandatperioden. Sossarna hade ju flyktingkrisen under den förra och nu väntas ju en ekonomisk nedgång och stora ekonomiska problem i kommunerna. Jan Emanuel, hade det inte varit klokt av sossarna lite mer långsiktigt att kanske gå in i opposition den här mandatperioden och slicka såren och återhämta sig?
Svar ja.
Ja.
Kort och koncist.
Ja. Chang, vad tror du?
Ja, å ena sidan är sossarna maktspelare. Och det är de jävligt skickliga på. Det är inte högern. Högern är domesticerad av sossarna. Säger Stefan Löfven och LO att Moderaterna ska hoppa, då hoppar de. Och det vet alla om. Folk vill ändå hålla sig runt en vinnare. Även om sossarna backar lite i opinionen, uppfattas de fortfarande som vinnare. För att det är de som rår hem spelet runt regeringsmakten. Att de har lyckats med det, det är ju för att de trummar stenhårt att SD är nazist eller fascistiskt parti med nazistiska rötter eller vad det är för något de har övat in. Och sett en jättestor press på Centern och Liberalerna. Vilket gör att det blir omöjligt för dem att hålla ihop en allians som bara kan regera med passivt stöd av SD. På det sättet så har ju sossarna spräckt alliansen. Och det ville ju SD också göra, spräcka alliansen. Men nu blir det ju hela lite farligare för sossarna. Alltså, så länge den liksom logiken gäller att Centern, Liberalerna och alla, och även Vänsterpartiet ska säga till sina väljare att jo, men den här regeringen som vi har fogat ihop.
Jag ska aldrig släppa ordet till Chang igen. Fortsätt.
Ja, men att man har den här regeringen, det argumenterar man ju för att det ska hålla SD utanför makten. Det är ju det som håller ihop den här regeringen. Annars, varför skulle Vänsterpartiet ingå i samma regering som Centerpartiet? Eller vara stöd åt samma regering som Centerpartiet vill ha genom sin liberala politik? Men om SD nu kommer in halvt in i värmen med KD och sådär och det vapnet inte funkar, då får de problem.
Ja, och det var faktiskt nästa fråga jag tänkte på. Om vi nu tänker oss att någonting i stil med det här, de här opinionsmätningarna blir valresultat, att vi tänker att MP och Liberalerna åker ut medan S och sossarna och Sverigedemokraterna får mellan 20-25% var, så skulle ju de partierna...
Nej, men det kommer inte bli så.
Ja.
Det kommer bli sämre. Fortsätter man med en politik där arbetarpartiet tappar arbetarna, det vill säga att man för en politik som är direkt kontraproduktiv för de kärnväljare som faktiskt finns. Så tittar man då, man brukar ju ibland skoja om, man kan säga hästväljare, det betyder man syftar då till att de personer som hade röstat på Socialdemokraterna, även om de hade en häst som partiledare, de blir färre och färre av den enkla anledningen att de dör. Alltså de här riktiga sossarna, ja, de dör och det är inte så jättemånga kvar. Sen så har man de som av arv och miljö har lärt sig av de här individerna att det är Socialdemokraterna man röstar på. Sen vad tokigheter de hittar på spelar ingen roll, du ska rösta på Socialdemokraterna. Med lite mer av den politiken som nu har förts, när man då går ihop med partier som driver sin politik genom Socialdemokraterna, där man säger en sak och agerar precis på ett annat. Där finns det en övertro kring att det politiska minnet är väldigt kort. Att man kan egentligen direkt efter val bete sig precis hur som helst. För det är ändå glömt till nästa val. Då har man hunnit få ihop lite påsar med pengar någonstans som man sen kan strö fram till nästkommande val. Men om man begår... Jag höll på att säga hor, men det sa jag inte. Men om man agerar på ett direkt lögnaktigt sätt. Om flera partier går ihop, säger en sak och gör något helt annat. Till exempel så att, men tänk om man skulle sänka den här skatten. Då är man en ond person. För att sen 2 månader senare göra exakt det. Sådana saker kan, det funkar liksom inte i förlängningen. Så jag skrev en debattartikel direkt innan, där man, innan man då hade slagit sig ihop och insåg och tyckte att nu ska Centern få driva sin stollighetsmigrationspolitik genom Socialdemokraterna ihop med Vänsterpartiet. Vet, den galenskapen som nu blev. Att då kommer vi troligtvis landa i de röstsiffrorna som vi faktiskt förtjänar. Alltså runt 15%. Mm. Där tror jag att vi kommer landa om vi bara fortsätter på exakt samma sätt som vi gör just nu.
Nu känns det som jag pratar med den frihetliga socialdemokraten Jan Emanuel Johansson. Vad tycker riskkapitalisten Jan Emanuel Johansson om en socialdemokratisk regering tillsammans med, som får stöd av Centern och Liberalerna?
Ja, där har jag ju fått det jättefint. Det finns ju massvis med så här stötande skatter som man nu tar bort. Vilket jag har lyft fram tidigare, så att som rik individ, så det är ju bara att tacka och ta emot och lyfta hatten och säga ja, men tack så mycket kära parti att ni ser till att de som har det som mig faktiskt får det bättre.
Mm.
Men man måste också kunna se lite längre. För det man glömmer bort, det är att när man skapar ett kantigt klassamhälle så slår det inte bara mot dem som direkt får det lite sämre eller ganska mycket sämre. Utan skapar man ett samhälle där många människor har det så pass dåligt så att man inte har någon lojalitet med samhället. Blandar man det med människor som kommer någon annanstans ifrån, som inte har någon som helst lojalitet med den stat som faktiskt finns. Och som kanske också kommer ifrån en kultur där staten har varit fienden, har varit förtryckande. Och som också matats med information om hur man på enklast möjliga sätt också kan nyttja ett naivt, dumdristiskt och direkt dåligt system. Ja, det gör då att även de rikaste, de personerna som har allra bäst i Sverige, de får bygga högre staket. Det vill säga att vi kommer också tvingas in i ett samhälle med det man kallar säkra zoner för de rika. Och att vill man dit, alltså om man tycker att vi ska skapa ett vassare klassamhälle med lite tankar kring att ja, men tittar man på vissa delstater i USA där man till och med liksom anpassar stadsplaneringen ut efter klassamhället, ja, då är vi på helt rätt väg. Mm. Rent privatekonomiskt, absolut, klockrent. På lång sikt, direkt livsfarligt. Även som riskkapitalist vill jag säga.
Ja, för vad jag var ute efter med min förra, om vi säger att miraklet ändå händer, sossarna lyckas kräla sig upp över 20%, Sverigedemokraterna också där någonstans, och man står med ett valresultat där man liksom kan notera att absolut, med det konservativa blocket som inte finns har en egen majoritet, men sossarna och Sverigedemokraterna skulle också få en egen majoritet. Och då är min fråga, är det tänkbart att sossarna skulle kunna göra en kappvändning här och uppvakta Jimmy Åkesson och säga nej, men vi är ett ännu bättre deal än Kristdemokraterna och Moderaterna gör? Eller kommer de liksom stå fast vid den saken i alla fall?
Det finns ju två, skulle jag säga, tankemönster om man skulle göra den analysen. Det ena är så här, Socialdemokraterna som det absoluta maktpartiet som säljer vilken släkting man nu känner för att sälja bara för att få behålla makten. Är man av den teorin, då skulle man kunna säga ja, de har ingen själ, de har ingenting egentlig ideologi kvar, utan de kan säljas till vem som helst för att få makten.
Mm.
Jag tror inte att det kommer ske. Jag tror inte vid nästkommande val att en socialdemokratisk ledare skulle uppvakta Sverigedemokraterna. Det tror jag inte.
Mm.
Däremot så kan man, om man tittar på andra delen, om man nu tittar till vad står egentligen i partiernas partiböcker? Alltså vad kommer man fram till efter de olika kongresserna? Vad av alla dessa ofta stolliga idéer lyckas man selektera för att sedan hamna i ett partiprogram? Och så tittar man på det snarare än, vad ska man säga, braskande rubriker och vad man då anklagar varandra för att vara. Mm. Tittar man på vad Sverigedemokraterna faktiskt tecknar i sitt partiprogram, bortser ifrån den här, vad ska man säga, vad de kallar, den här järnrörsdemagogiken när man lyfter fram att, det är, att de är, om inte nedfallna från Satan, så åtminstone nazister.
Mm.
Och så jämför man vad som faktiskt står i de här partiprogrammen, där hade det faktiskt inte varit någon svårighet att komma överens. Så det är ju lite av vilken linje som man stödjer sig på när man gör analysen.
Mm. Vad tror du, Chang? Och en sak jag kan fråga dig, Chang, också, som har god insyn i Sverigedemokraterna. Alltså, skulle Sverigedemokraterna, om sossarna ändå gav ett bättre deal, skulle Sverigedemokraterna kunna tänka sig att bara, vi kör med sossarna istället. Vi stöder en socialdemokratisk regering. För där fick vi liksom betydligt bättre.
Jag vill bara kolla en sak. Tänker du det alltså, där Socialdemokraterna skulle dela ut ministerposter till Sverigedemokraterna? För det kommer inte ske, punkt.
Nej, det kommer ju inte ske, men det kommer ju inte Moderaterna heller göra. Men man kan ju skapa någon form av samarbete, alltså garantera vissa saker som liksom, framförallt på invandrings- och lag- och ordningsfrågan, så kan det ju liksom bli ett budkrig mellan Moderaterna som inte kommer släppa in Sverigedemokraterna i regeringen och sossarna som inte heller kommer göra det.
Kolla hur du tänkte i.
Jag tror att, alltså, SD har nog inte principiellt något problem att vara stödjul till sossarna på det viset, men jag tror SD vill ingå i en regering där de kan få så mycket leverage och ha så mycket piska som möjligt. Sossarna är inte vana att böja sig för någon. Det är Moderaterna. De kan du domesticera och piska som du vill och leka med, hur fan du än vill. Så det, jag tror det är mer lockande för SD att köra med Moderater och liksom förnedra M istället. För alltså SDs självbild är ju att de vill ju utmana sossarna om att vara det här stora grispartiet någon gång i framtiden.
Det stora grispartiet, jag vet inte vilka värderingar du lägger i det, men det låter inte speciellt, vad ska man säga, eftersträvansvärt.
Nej, men tänk buffliga Göran Persson, så bara, nu är det så här, punkt.
Du menar den bästa partiledaren som vi haft någonsin och kan? Kanske den bästa statsminister Sverige haft någonsin. Är det honom?
Ja, precis.
Okay. Ja, men då förstår
jag. Rätt, ja.
Om det är att ha ett grisparti, så som vi hade det under Göran Persson, då skulle jag säga, viva grispartiet. Snälla Göran, kom tillbaka. Jag är jättegärna en gris i ditt parti.
Ja, alltså när jag använder ordet begrepp grisparti, tänk grisbrottning. Någon som skiter i vilket.
Det är bara du som vet vad grisbrottning är för någonting. Det finns ingen som kan relatera till grisbrottning. Finns grisbrottning?
Grisfotboll är ju ett gammalt uttryck också som användes på Lagerbäcks tid väldigt mycket. När man liksom satsar på att bara förstöra spelet för att frustrera motståndarna och sen vinner man.
Och Lagerbäck är nu pratar. Ja, det är en idrottsprofil som du relaterar till.
Precis, det var Sveriges gamla fotbollstränare.
Inte någon sån här Schopenhauer, utan jag hänger med.
Ja, men tänk så här då, auktoritär kommunism, bara pang, det är det här som gäller. Ja, ni tycker något annat i oppositionen, käften, nu gör vi så här. Liksom, Persson var ju en sån här stor jävla auktoritär, bara bam, du sa ju han behandlade journalister och allt.
Göran Persson var auktoritär, men helt utan det negativa superlativet du lade fram innan. Han var det bästa vi har haft.
Ja, för mig är grisesosseri den neutralt begrepp i mitt huvud. Det är inte något som nödvändigtvis negativt.
Nej, men då så. Nej, men bara vi är överens om att Göran Persson var skitbra, så då är jag okej med det.
Ja, alltså jag är helt med. Nu gäller det bara att vrida armen på Chang här. Erkänn Chang. Erkänn. Göran Persson var bäst. Alltså som statsminister kan du ju inte riktigt de senaste 30 åren plocka fram någon mer lämplig.
Du kommer aldrig få mig att säga att Göran Persson var bäst.
Vet du vad vi gör? Du pratade ju om det här att vi skulle gå och träna tillsammans någon dag. Jag brukar träna ibland på Rinkeby International, den boxningsklubben där. Vi ses där nästa gång, så ska vi prata Göran Persson.
Ja, mycket bra, mycket bra. Jag tänkte avrunda med med anknyta till en väldigt aktuell händelse här. Alice Teodorescu lämnar ju GP för att arbeta med Moderaternas idéprogram. Vilken ledarskribent skulle ni vilja arbeta på att skriva ett idéprogram för sossarna? Jan Emanuel först.
Ja, först måste man ju säga att det här är ett ganska bra exempel utöver hur... Inte utöver, utan över hur politiken på något sätt nästintill har perverterats. Tänk dig om du går tillbaka. Vi vill inte gå tillbaka långt. Vi går tillbaka till Göran. Och så säger vi så. Vi ska skriva ett partiprogram. Göran, tycker du att vi ska ta in någon jävla ledarskribent att skriva det. Det är väl klart att det, alltså, när man skriver någonting sådant så utgår man ju från sin absoluta övertygelse. Ett parti utan en övertygelse, varför är det ens ett parti? Om du inte har en ideologisk grund att stå på, varför finns du ens? När man liksom har gått så pass långt så man behöver gå utanför partiets kärna för att söka någon som ska kunna sätta ord på det som sen väljarna ska liksom kunna uppskatta på något sätt. När du är så vad ska man säga, övertygelsebefriad, där du liksom, man har sån panik att du måste formulera någonting som verkar folkligt så vi får ta in en ledarskribent. Jag menar, alltså, hoppa i havet. Det var min analys. Så jag säger, min rekommendation till någon, något parti överhuvudtaget, lägg ner istället. Alltså, om du inte har folk nära dig som kan formulera det mest grundläggande till vad du står ideologiskt, pass, stick bara.
Ja.
Jag skulle säga Aida Hadzialic.
Rattfyllot.
Rattfyllot. Henne skulle jag sätta. För det är nog väl en av de få riktigt vettiga sossar som jag sett där.
Rattfyllot. Ja, men det var taskigt.
Ja, men det var därför hon avgick som minister.
Ja, men det där är ju också en sån sak. Hur kunde vi missa att ta tillbaka henne?
Ja, det är för mig obegripligt.
Ja, men det är fullständigt. Jag tror ju snarare att de som satt och valde var fulla. Det var snarare så. Det kanske också är liksom den slutgiltiga analysen för hur fan blev det som det blev. Även de var dyngraka hela bunten.
Ja, hon är ju en genuint bra jävla politiker. Genuint bra. Hon har också de här lite nyporna. Hon har inte fallit i det här politiskt korrekta genustramset. Hon har bakgrund från Balkan. Hon är väl muslim eller hennes föräldrar?
Bosnisk muslim har jag för mig.
Ja, men hon går inte med slöja eller någonting och visar att nej, titta, en muslim kan vara som andra människor. För allt annat i media så ska det liksom hjärntvätta folk att muslimer, ja, men då är de så här lite konstiga med burkor och äter grillade kameler och allt vad de gör för något. Medan de flesta muslimer som jag vet.
Jag vill räcka upp handen och säga att jag tror inte att muslimerna käkar grillade kameler. I alla fall inte dagligdags.
Nej, men vad det nu? Ja, men gå in på Avpixlats kommentarfält och se.
Nej, jag tänker inte gå in på Avpixlat. Det kan du göra själv.
Ja, men hela den här liksom bilden av... det här har jag bråkat med Kent Ekeroth skitmånga gånger om. Liksom, att nej, alla muslimer är inte galna terrorister som kommer spränga sig det första de gör. Men skit i det. Men Hadzialic är liksom en sån där politiker som jag tror kan samla jävligt många från olika håll och kanter. Hon har de egenskaperna.
Ja, ja, okay. Men ska vi då tvingas lyfta fram ett namn? Om man nu vill säga att ja, du måste, så var det med det. Du har inget val. Du står där med den här kommunistpickan mot huvudet och säger så, om du inte gör det här, då skjuter jag dig. Då skulle jag säga, fast han går ju inte under ledarskribent, men... Nu fick jag också namn afasi jävligt lägligt. Vad heter han, Uppsala killen som jag vet att ni har intervjuat tidigare?
Malcolm Schiun.
Malcolm, honom tycker jag. Då får han skriva.
Ja.
Och vi vill ju också ha ett, som sossarna. Vi pratar ju om att vi måste ju få tillbaka sossarna till vänster. Vi måste få tillbaka folkrörelsen. Vi måste få tillbaka kärnväljarna och återigen bli ett arbetarparti. Ja, det passar väl. Man kom jättebra med sin vänsterbakgrund in.
Alfahanen Jan Emanuel väljer alltså en autistisk glasögon när hon från Uppsala.
Exakt så, för jag tänkte ju att jag blir chef och då behöver jag någon som en sidekick som inte är precis... Ja, så vi måste ju liksom parera varandras avsidor. Och i och med att vi bägge är från Uppsala också så blir det, kan vi samåka så här, blir det miljömässigt korrekt också.
I din, vad heter den där bilen med självmordsdörrar?
Ja, Rolls Royce.
Ja, miljövänligt och bra. Klassmässigt korrekt arbetarklassen.
Jajamensan, jag tycker mixen kommer bli bra. Ja.
Malcolm Schöne och Jan Emanuel.
Styr upp sossarna. Gör sossarna stora igen.
Ja, men jag antar utmaningen.
Jättebra grabbar, då tar vi och avrundar därmed. Så återkommer vi till lyssnarna med en ny spännande gäst om en vecka.